Ja, hej, du lyssnar på BioEcho och det är jag, Oskar Nyström, tacksam för. Varmt välkommen ska det vara. Idag har vi en hedersgäst på besök. Det är Helene Williams.
Docent i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.
Som gör återbesök. Och vi kommer att summera året som har gått. Vi kommer att prata om klimatmötet i Madrid, vad det innebär. Det pågår ju just nu. Och vi kommer att titta framåt mot 2020. Och vi kommer såklart så här i juletid att snudda vid årets julklapp. Tack igen för att du är med. Nu drar vi igång. Och där säger vi hej och varmt välkommen till Helene Williams.
Men tack så mycket.
Du är tillbaka.
Ja.
Vad underbart, härligt för oss.
Jätteroligt att få vara här hos dig.
Du har ju varit med tidigare i den här podcasten.
Stämmer.
Och gjort ordentliga intryck och avtryck. Din roll egentligen har ju varit att liksom kunna komma in, summera ett helt år sådär. Ge praktiska vardagstips och skicka med lyssnarna och mig. Någonting som vi verkligen kan ta med oss. För ibland blir det ju extremt att vi tittar långt, långt in på en innovation. Men här ska vi titta mer övergripande.
Och det tycker jag är roligt.
Precis. Ja. Du är ju nämligen docent i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.
Stämmer.
Mm. Och jag tänkte idag att vi kan väl ändå ta tillfället i akt och ta avstamp i FNs klimatmöte som pågår nu den här veckan. Det är COP25 heter det.
Ja.
Vad är på gång där? Kan vi ta en snabb genomgång kring detta?
Ja, det är ju 2015 så beslutade FN och dess medlemsländer om att vi ska försöka då hålla uppvärmningen av jorden under 2 grader. Och helst ska vi stanna på 1,5 grads uppvärmning.
Och det är detta som var Parisavtalet?
Det är Parisavtalet. Och där sen då har man försökt då förhandla fram hur ska det här gå till? Vem ska betala för investeringar? Hur ska man framförallt räkna när man gör investeringar som gör att man minskar koldioxidutsläppen? Hur ska det hanteras? Så att det blir schysst redovisning. Och det är den punkten som är fortfarande osäker. Och det är det man håller på med nu i Madrid och försöker komma fram till. Om nu rikare länder gör investeringar i fattigare länder, typ att man investerar i att odla ny skog, vem ska då få tillgodoräkna sig det upptaget av koldioxid? Är det de fattigare länderna där faktiskt förändringen sker? Eller är det de som har betalat? Och där tycker länderna då olika saker. För det är ju alla länder vill tillgodoräkna sig förbättringar man gör. Så den verkar trög att komma fram i. Det jag har läst nu om hur det går där nere i Madrid så är det fortfarande ganska olika åsikter. Och det är en liten sån här dragkamp mellan de fattiga och de rikare länderna. För det är ju att de rikare länderna, där har man ju möjlighet att göra investeringar och betala för förändringarna i klimatet. Men de fattigare länderna kommer inte att ha resurser som gör att de kan få fram den här vattnet och maten som de behöver till sina befolkningar. Så de fattigare länderna drabbas ju hårdare av klimatförändringarna. Så de vill ha mer stöd. Och en del av de rika länderna säger då nej, det tycker vi inte.
Är syftet att man nu den här veckan ska komma fram till ett svar på de här frågorna, eller är det mest en nu ses vi, har en dialog och så får vi hoppas att vi kommer fram till en intention i alla fall?
Det är en tydlig, för det är några då punkter i det här Parisavtalet där man inte har kommit överens, och det här är en sån punkt. Så tanken var ju nu att i år ska man sätta den punkten också så att vi vet hur vi ska mäta. För nästa år, 2020, då ska länderna redovisa till FN sina länders miljöambitioner. Vad har vi tänkt att vi ska minska och hur mycket? Så det ska börja rapporteras in nästa år, alla ambitioner. Och då är ju det här viktigt, liksom, hur ska vi räkna och vem får räkna vad och så.
Hur tror du att det kommer gå då?
Utifrån diskussionerna i Madrid så verkar det trögt då. Men vi ser nu att det är länder i alla fall, utifrån det här att de nästa år ska rapportera in hur deras ambitioner, så är det nu länder som går ut och är ganska ambitiösa. Vi har ju sagt att vi behöver se en halvering av koldioxidutsläppen inom en 10-årsperiod. Och där flera rika länder nu lägger sig på mer än 50%. De pratar 55% minskning och så. Jag tror jag var från Holland. Även Danmark ligger ambitiöst. Och det är lite så tar EU ändå lead i de här frågorna nu. Länderna inom EU. Det är ju också EU förra veckan bestämde sig för att vi utlyser ett klimatnödläge. Och det här nödläget har man då sagt är viktigt. Liksom att politikerna ändå säger att det är ett nödläge, vi måste agera kraftfullt. Sen återstår ju i realpolitiken och se vad som händer. Men det rör sig i alla fall på det här området och i rätt riktning.
Mm. Och om det nu är ett nödläge, vad betyder det att vi använder det ordet?
Ja, det är ju en del forskare som har gått fram och sagt att vi borde ha en plan. Nästan en plan à la Marshallplan som man hade vid andra världskriget, där världen går samman och säger nu gör vi det här. Parisavtalet är ju lite det, men det är fortsatt att man tänker, eller många tror jag tänker att ja, men vi ska flytta upp klimatfrågan högre på agendan, men sen vill vi ju ändå fortsätta att leva som vi har gjort. Och att man då säger att det här är ett nödläge borde innebära att vi måste vända och vrida på många mer stenar och att insikten om att vi kan inte kompromissa med klimatet för att vi har arbetstillfällen till exempel. Och den är en tuff insikt om vi faktiskt ska rädda klimatet för framtida generationer, då måste vi kompromissa med en del av det vi har tagit för givet. Och den är ju den svåra liksom, stötestenen.
Vi svenskar då, vad gör Sverige i detta? Vart står vi?
Det finns någon slags insikt om de här frågorna, men så har vi det här hur vi har levt och hur vi tänker kring arbetstillfällen och tillväxt som fortfarande styr mer över tanken än den här krisen vi ser. Och där blir det då ett kompromissande som där vi inte riktigt kommer fram på det sätt vi borde göra. Och det ser vi också i Sverige och i svensk politik. Vi hör olika saker från våra politiker, även högt uppsatta. Ofta när man lyfter fram miljöfrågan, klimatfrågorna, så ser ju jag, eller jag har sett det i blicken på folk, att de lite slår ner den och tänker att, jag tror att de tänker, måste hon vara här och tjata om sina miljöfrågor? Kan hon inte? Och lite sådär bakåtsträvare. Jag skojade lite med dig och sa så här att ibland så, jag har ju känt det många gånger personligen, att lite så muppen i rummet, att folk bara, ja, tänk vad skönt det vore om hon kunde vara tyst. Ja,
låt henne vara bara, så blir hon snart klar.
Hon blir snart, låt henne, ja, hållas. Men idag så känner jag att när jag idag för fram den här typen av insikter, kunskap om de förändringar vi står inför, så är det en helt annan öppenhet. Många, många fler är beredda att lyssna och vill lyssna och ställer följdfrågor. Så jag känner ju från det här nedslagna blickar och kan hon inte vara tyst till en egen nyfikenhet. Det är många fler som går igång och bara, åh, hur kan man tänka då? Vad tänker du om det här? Som är väldigt, väldigt roligt. Så den där nyansen i alla möten, det är med studenter jag möter eller när jag är ute med att träffa företag eller bara rent privat, den skillnaden är jättestor 2019. Det är liksom 2019 det hände på ett nytt plan.
Plötsligt sitter du på svar och erfarenheter kring frågor som folk har en riktig, faktisk nyfikenhet på, ja.
Ja.
Härligt. Jag upplever att året 2019 är året där en mängd branscher, alltså klädesbranschen, förpackningsbranschen, flygindustrin, alla börjar tänka miljötänk nu och alla är ute och skyltar om detta. Det finns, RISE pratar om fossilfritt flyg 2045, H&M har öppnat stor kedja i Stockholm, eller en stor butik i Stockholm där man lagar kläder istället, och det händer massa saker överallt. Vi har varit ute och träffat många av de här bolagen. Kommer det att räcka nu allt biomaterial till detta?
Alla branscher nu tittar ju på, det är energisidan, på bränslesidan. Det är hela kemikalieindustrin vill ju gå ifrån fossilt till att använda förnybart för att göra alla de beståndsdelar av kemikalier vi behöver. Och sen har vi hela förpackningsområdet och dessutom då, ja, flyget. Och den mängd en biomaterial vi har räcker inte till hela den kakan. Så vi måste liksom också vara smarta i vad är det som är viktiga produkter att ha med oss in i framtiden och viktiga tjänster. Och, för det räcker inte till allt. Så den är, då är vi inne på den här naiva teknikoptimismen om att vi kan luta oss tillbaka för tekniken löser det här. Nej, sannolikt inte, utan vi måste också jobba med att reducera en del av vår konsumtion.
Mm.
Det är ju det som är grejen som jag, med alla branscher som då ska ersätta det som är fossilt mot ett förnybart. Och det är ju lite de här, också, det är ju många nu som är ute, jag såg bara vad de blänkar i media här om Stora Enso går ut stort. Liksom så där. Nu har vi gjort ett sugrör i förnybart material istället för plast.
Mm.
Och jag bara... En del i den här hållbara utvecklingen är ju också att fundera på vad är det för produkter och tjänster vi ska ha med oss. Det är inte självklart att vi ska ersätta allt som vi idag gör med plast till förnybart. Mm. För det räcker inte. Och jag bara, men allvarligt, tycker ni är sugrör grejen liksom i en hållbar värld?
Så det du menar, jag förstår precis vad du menar. Ja. Så det du menar nu är att man kanske inte ens behöver sugrör?
Nej, det menar jag.
Man kanske inte ens behöver flyga?
Ja.
Mm, jag förstår. Jag skulle vilja slänga in ett teknikperspektiv i det här. Utvecklingen går ju alltså i en rasande takt. Det är ju inte bara kring miljön och sådär. Och om man tänker hur det såg ut för 15 år sedan, då kunde vi liksom inte se varandra om vi skulle prata i telefon. Vi kunde alltjämt prata i telefon. Går du tillbaka lite längre i tiden så kunde vi inte ens det. Då var det väldigt viktigt att vi sågs om vi skulle säga någonting till varandra. Eller kanske skrev till varandra. Och skicka någon stackare som fick rida land och rike runt med det här brevet och sen tillbaka och sådär. Så det som du föreslår egentligen, det är att kanske behöver vi inte ens resa till varandra. Kanske kan vi mötas på andra sätt. Kanske kan vi uppleva andra kulturer till och med på andra sätt.
Mm.
Och en häftig grej då som jag vill flika in utifrån mitt perspektiv som... jag är ju gammal speljournalist och sådär. Jag följer den tekniska utvecklingen på det planet väldigt mycket. Och spelbranschen, den är ju större, det är inte alla som vet det, men den är ju större än både film- och musikbranschen. Det finns mer pengar i spelbranschen, därför är den väldigt ledande. Facebook har till exempel köpt in Oculus Rift, ju det här VR-headsetet, och har en jätte utmanare i Valve- som har den här spelportalen Steam då. Och de utvecklar och har precis släppt Valve Index, som är ett mer avancerat VR-headset. Som många har ju klagat på att man blir yr och sådär av VR. Att nej, jag pallar inte VR. Det här ska tydligen vara så mycket, mycket närmare verkligheten. Vilket gör att färre blir yra och sådär. Och det innebär också att vi tar steg hela tiden mot detta. Kan det vara så att vi kommer att uppleva världen på ett annat sätt? Kommer vi kunna ha möten på det här sättet? Sånt? Självklart, tänker jag. Men vad tror du? Är det här ett hållbart alternativ till att liksom resa oerhört mycket på möten och sånt där?
Ja, och jag vet att i början på hösten här så hade man en konferens på Karlstads universitet ihop med andra lärosäten. Där man då hade gemensamma föreläsningar, men sen hade man virtuella rum där man sen satt och hade diskussioner efteråt. Och så har man då utvärderat det här och de deltagarna som var med... gillade den här formen jättemycket. Så där händer det ju massor just nu i hur man kan få det här personliga mötet att kännas nästan på ett sätt då, som att när man möts virtuellt, att det ändå känns på riktigt. Att man har verkligen ett riktigt utbyte, att det inte är för krångligt och sånt där. Så det händer ju nu. Och det är klart att den typen då utav möten kommer att ersätta en hel del fysiska möten. Så vi inte måste resa.
Mm, och det händer ju också jättemycket nu i det här att man ser sina egna händer, man ser andras händer och sen man ser kroppsspråk till och med.
Ja.
Och sådana där saker som... För man kan ju tänka sig så här, första gången man ringde varandra och hade möte, det måste också ha känts rätt konstigt. Hej, ja, hallå, hör du mig? Ja, jag är med. Lite där är vi ju nu med den här nya tekniken, tänker jag.
Ja.
Och det är klart att vi kan sitta och tycka att det här var lite tramsigt, du.
Mm.
Men det är klart att om 10-15 år, om detta nu skulle bli en standard till exempel, då är det inget konstigt. Då går man in och har sitt möte, då är det mötet i fokus igen och tekniken är bara ett verktyg för det. Men det här nya, det är klart att det alltid finns ett litet hinder i det, att det känns lite lustigt och man undrar, gör jag fel? Och allt det här som man inte vill göra. Liksom. Vignett, tar vi på det. 2019 är året då vi pratar om Greta Thunberg naturligtvis. Man pratar till och med om något som heter Greta-effekten. Vad är det för någonting?
Ja, det går ju nästan inte att ha ett samtal om framtiden och hållbar utveckling utan att nämna Greta, tycker jag, 2019.
Mm.
Hennes tal i FN den 23 september var det. Lyssnade du på det, eller?
Mm, ja. Absolut.
The world is waking up. And change is coming whether you like it or not.
Jag tror att väldigt många har gjort det. Och en, det som jag allra tydligast tog med mig, eller som jag tyckte hon uttryckte så bra, var det här när hon sa att om människor runt om i världen hade förstått allvaret och ändå avstod från att agera, då vore människor elaka eller evil, sa hon. Och det vägrar jag att tro. Och jag, där tycker jag då, hon satte fingret på något väldigt tydligt, är att det är att när den här frågan om framtiden och klimat och hur vi ska leva tillsammans på den här enda jorden vi har, när den sjunker in och sjunker in på riktigt, då går det inte att agera som man gjorde förr. Så slutsatsen där är att vi har, frågan har liksom legat med och den finns lite med, men den har inte riktigt då sjunkit in, och nu håller den på att sjunka in, och då vill människor agera, för då går det inte att göra som man gjorde förr.
Mm.
Och att vi har i Sverige en 16-årig tjej som 2019 blir av Times Magazine utvald till årets person. Det är ju jättekult. En representant för de här unga. Och att vi har en svensk som får vara det, tycker jag är jättehäftigt.
Mm. Ja, hon har verkligen blivit en ikon, alltså.
Yes.
Och kommer att, ja, hon är ju med nu i historieböckerna.
Ja, det är hon.
Har vi märkt några extra spännande nya innovationer 2019?
Det jag ser, dels är det ju på förpackningsområdet som jag jobbar med, att vi ser mer plast utav förnybara råvaror. Där också företagen är beredda att ta den högre kostnaden som det förnybara har mot det fossila. För att man vill vara med och göra en skillnad och skapa nya produkter då, som är, har ett lägre klimatavtryck. Vi kunde i Värmland lyssna på och läsa om Cellcomb här, som ser en ökad efterfrågan på sina förnybara produkter. Det pågår ju också forskningsprojekt i Värmland där man tittar på hur kan man göra de här barriärerna i förpackningar av helt fossilfria material istället. Så att det rör på sig, och det som är skillnaden nu då är väl att fler företag också är beredda att ta en högre kostnad för att ta de här nya produkterna in och testa dem och så. För att kunderna helt enkelt ställer nya typer av frågor och krav på att göra det miljömässigt bättre.
Mm, precis. Efterfrågan påverkar utbud ju.
Ja, så är det.
Ja. Mm. Och vill man veta mer om några av de här innovationerna, då rekommenderar jag att man går tillbaka och lyssnar på hela säsong 2 av den här podcasten. Alla avsnitt finns ju där du hittade det här. Men jag undrar också, Helene, hur kan man bli mer klimatsmart 2020 då? Har du några konkreta tips som vi kan ta med oss i våran vardag?
Ja, det jag försöker säga, eller så som hur jag tror att det är lättare att tänka, för det, och det handlar ju om att försöka halvera sin påverkan. Om vi tänker på att under 10 års tid framöver nu så ska vi halvera det vi gör. Så i fallet flygande så tycker jag det är ganska enkelt. Flyg varannan gång, eller om du åker på semester
varannan
med din familj.
Dag. Varann...
Nej, men om du har unnat dig en semester med flyg en gång per år, så från och med nu kan du bara unna dig vartannat år.
Mm.
Så då säger man inte att du inte ska flyga, utan vi säger dra ner det till hälften. Och det är samma då som jag när det gäller maten. Försök att då minska klimatavtrycket på maten vi äter. Och då är det mindre djur i maten och mer grönsaker i maten. Mm. Rotfrukter och sånt. Att du behöver kanske inte tänka då att du ska ta bort köttet från tallriken, men ta en mindre bit och ett kött av hög kvalitet som är då kanske från naturbeteskött i Värmland istället för ett kött som är producerat så att det blir billigt med mer kraftfoder och sånt här, utan tänk kvalitet och mindre och dra ner på det.
Mm. Det där är ju återigen en aspekt som gör att hela det här, allt det vi pratar om nu, det är inte isolerat. Det är inget som sitter ensamt liksom en egen liten väg som går bredvid verkligheten, utan det, allt det här ligger ju också i tiden. Att vi tänker nu på att konsumera lite mindre överlag. Du behöver heller inte titta i din telefon precis lika mycket. Du behöver inte vara kontaktbar hela tiden, för att vi inte är gjorda för det. Liksom. Mm. Vi är gjorda för att ta det lite lugnare. Mm. Ganska mycket lugnare än vad vi tar det just nu. Så, och egentligen vår utveckling sen kanske 90-talet då, det har ju bara gått till att vi ska bli större mer och mer. Liksom. Mm. Och mer framgångsrika, och ha mera saker, äta mera. Liksom. Mm. Kanske är det här nu tiden där vi äntligen börjar att slappna av lite grann. Jag känner att jag behöver det.
Ja, nej, men det är bra att du säger, för jag, det är ju den, om man tittar på siffror för den psykiska ohälsan, så är ju den också ganska hög. På, ja, och jag tror ju att det finns lösningar här som kan vara win-win. Vi har en kurs i hållbar utveckling för studenter varje höst, och då gör vi såna här, vi pratar om
på Karlstads universitet.
På Karlstads universitet. Bland annat gör jag en övning där vi frågar om vad är lycka för dig, vad mår du bra av? Mm. Och då får de liksom jobba individuellt och så skriva ner grejer. Och sen så diskuterar vi vad står på den här listan. Och när vi bottnar i vad är det, när mår jag bra, när har jag det gött, så är det när jag tillsammans med människor jag tycker om. Mm. Vänner, familj och bara har tid att vara närvarande. Och då kan man titta på de grejerna som framförallt ger lycka. Är det väldigt resurskrävande? Och ganska ofta är det inte det. Utan det är i det här enkla, när vi slappnar av och är där vi är, så mår vi väldigt bra.
Mm.
Så att ibland får man ju intrycket av att vi som är för att vi ska ta ansvar för planeten och miljön, att vi är bakåtsträvar och emot utveckling, och så är det ju inte. Men vi måste också lyfta de här perspektiven av vad är det som får oss att må bra, som inte tar så mycket resurser, och att vi ser på det med nya ögon och tänker, ja men det här är ju, det här mår jag bra av, och att det också kan vara ett gott samhälle, att det här nya hållbara samhället inte bara är ett samhälle med elände och där vi lider. Mm. Utan jag tror faktiskt att det finns psykiska vinster med att vi går tillbaka några steg från den här konsumtionshetsen och försöker vara lite mer närvarande.
Big picture 2020 då, för 2019 vi har haft Greta, vi har klimatmötet i Madrid och så här, vad händer 2020, vad kommer vi att se framöver? Kan vi sia om det, eller återstår det att se?
Så är det ju, men att vi har nästa år när alla länder ska rapportera in till FN, hur ska de klara av Parisavtalet?
Mm.
Det är ju en förändring. Och sen då så får vi ju se, vad kommer det här klimatnödläget att innebära?
Ja.
För det behövs ju jättemycket mod nu, att politikerna tar det här ansvaret. För det är för mycket att det är vi som privatpersoner ska göra de här förändringarna och visa politikerna vad vi vill. Men vi måste också ha politiker som vågar ta de här besvärliga besluten. Att säga att det här kompromissar vi inte på längre. Utan nu är det slut på stöd. Eller att vi inte behöver beskatta det som har med det fossila att göra. Det vill säga att flyget i stort sett fortfarande är obeskattat. Det måste vi ju komma ifrån. Vi måste våga ta de obekväma besluten med att det som är dåligt för framtiden och för miljön, det kostar då mer. Det är ju det tydligaste som politikerna kan göra med ekonomiska styrmedel och guida världen, företagen och konsumenterna i att ta bättre beslut helt enkelt.
Helene, vi ska börja runda av, men jag vill ändå poängtera att det är ju snart jul.
Ja, det är det.
Och det är hög tid nu att handla julklappar om man inte redan har gjort det.
Ja.
Jag har lite koll så där på vad jag ska ge. Mm. Vissa grejer har jag köpt, vissa grejer återstår att köpa. Vad är årets julklapp enligt dig? Det kan inte vara mobilhållaren, väl?
Nej, jag har svårt att se det.
Det är inte årets julklapp enligt någon det.
Nej, jag tror den har blivit ganska dissad.
Ja.
Mm. Förra året var det ju den begagnade produkten, och det när jag ser i lite flöden på sociala medier, så ser det ju ut ändå som det här återvunna ligger rätt högt på listan i år också. Att många försöker gå mot det begagnade när man ska köpa julklappar. Och jag känner det väl också, det här dra ner, och jag tycker det som är nödvändigt eller det som någon verkligen behöver, det kan man ju kosta på sig att köpa. Men vi ska ju inte hitta presenter bara för att vi ska ge presenter, utan
det som är nödvändigt.
Men vet du vad jag har märkt också?
Nej.
Att många ger bort i år, alltså det här har jag hört att de ska ge bort, välgörenhetsgrejer. Jag ger bort till dig att jag skänker en viss summa till en organisation, eller jag skänker hjälpmedel liksom till utsatta områden och sådär. Den är också, och den fanns ju redan 2017.
Ja, sådär. Jag tänkte säga, den har, upplever jag också har varit med nu i några år, där organisationerna har blivit bättre på att tydliggöra det och går ut med reklam att du kan skänka till olika ändamål. Och det kanske blir ännu större i år, att det känns ännu viktigare att köpa vaccin till något barn istället för att köpa en ny tröja till någon.
Ja, exakt. Och jag tänker, nu, jag känner inte dig privat så, men jag tänker att du och jag har det bra.
Det har vi.
Och om du är som jag så kanske du tänker, jag önskar mig ju ingenting prylmässigt. Vad ska jag ha som du ska, som kommer göra mig glad? På den, jag, så om någon frågar mig nu i min familj, då säger jag, men kanske någonting till barnen är kul då, liksom. Jag har ju treåringar då hemma. Ny bok eller någonting. Ja, liksom. Börjar bli rätt törligt att läsa med samma Alfons liksom, och samma Mamma Mu. Du, då konstaterar vi, Helene, att det är torsdag. Det är snart helg. Och det är bara en dag kvar. Häng i där ute, ni som tycker det är jobbigt, eller njut av fredagen om ni tycker att det är härligt. Och så ses ju vi igen antingen om 2 veckor, eller så kan det vara så nu att vi tar faktiskt ett litet juluppehåll och återkommer i januari. Det lutar väl mot det. Vi behöver ju också ha ledigt, eller hur?
Ja, det behöver vi göra.
Ja. Ser du fram emot lite julledighet?
Jag ser jättemycket fram emot att få ta det lugnt.
Jag med. Och känner man där ute nu att man är osäker om när kommer podden då? Då gör du så här, som så att du prenumererar helt enkelt. Och sen så går du tillbaka nu och lyssnar på alla tidigare avsnitt. Så kommer du ha julstämning hela jul. Gott nytt år önskar vi er. Jag önskar dig, Helene, ett riktigt gott nytt år.
Ja, gott nytt år till dig också. Och alla andra.
Och det är alltid ett nöje att ha dig med. Jag hoppas att du snart är tillbaka i stolen här igen.
Tack så mycket. Det är ett nöje att få vara här och prata med dig.
Tack. Hör du, ta hand om dig. Du som lyssnar på podcasten BioEcho, den görs av Sting Bioeconomy. Jag heter Oskar Nyström och vi hörs igen alldeles strax. Hej då!
Hej då!